Den där dramatiska gingen markerar öppningen av ännu ett poddavsnitt av dagens Juridikpodden, och ingen är gladare än jag att återigen få välkomna vår chefredaktör Erik Tagsson tillbaka till podden. Hur mår du? Det var länge sedan vi hördes.
Ja, men det var det. Tack snälla. Jo, jag mår bara bra. Det är fullt ös. Man är nästan glad att semestern är över så att man får komma igång och jobba igen.
Ja, det är kul att höra ifrån dig. Det är alltid kul när du är med i podden. Stefan, du är med som vanligt, som en sån här ständig följeslagare som man aldrig blir av med. Hur mår du?
Jag mår bra. Det är skönt att restriktioner ska lyftas och att vi är tillbaka på den vardagliga banan igen. Man kan väl säga att pandemin har medfört den positiva saken att man aldrig tidigare har insett hur viktig vardagen är för en, som man nu då har kastats åter in i.
Nej, men det är kul att du och jag är här på plats, och snart så kommer både Erik och Sara vara lite mer på plats här också. Det ska bli kul att träffa allihopa. Men hörni, nog pratat om lullull så här i inledningen. Vi går rakt in på ett av veckans absolut hetaste ämnen, och det handlar om en friande morddom från Svea hovrätt där man helt frikänner en man som i tingsrätten dömdes till livstidsfängelse för ett uppmärksammat mord i Märsta. Och en liten kort bakgrund på det där, Erik, för det här är ju bevisvärdering som det handlar om. Det är inte alltid helt enkelt, men vad är det för mord vi pratar om?
Ja, men i korta drag så är det en person som skjuts till döds i Märsta, som du sa. Det här, han skjuts med flera skott. Det här fångas delvis då på en busskamera övervaknings, alltså en buss filmar det här. Men ingen person ser gärningspersonens ansikte. Man konstaterar då, kan se på filmen, att han har en viss sorts jacka. Och sådär. Och en person grips 4 månader senare, åtalas och döms. Bland annat då för att man på brottsplatsen har hittat tomhylsor. Och på de här hylsorna så finns det den misstänktes DNA. Man har också hittat en jacka som både tings- och hovet konstaterar är jackan som personen på filmen har i den här mannens bostad. Och på den jackan så finns det krutrester, och det finns den avlidnas blod samt den misstänktes DNA. Och detta gör då att tingsrätten dömer mannen, men hovrätten friar. Och det är det vi nu ska analysera.
Ja, alltså jag tänkte bolla över till dig, Stefan. Det hovrätten trycker på när man friar den här mannen, det är att åklagarens bevisning, ja, nästan uteslutande består av så kallad indirekt bevisning. Det vill säga, det finns ingen som direkt har pekat ut den här mannen på brottsplatsen, utan vi har de här tomhylsorna då med hans DNA, och vi har den här jackan där det finns blodbesudlingar och det finns tändsatspartiklar. Tycker du att liksom indirekt bevisning, ska det ska inte räcka för att fälla någon för mord? Kan man säga att det är så enkelt?
Nej, kan man verkligen inte säga. Man kan tvärtom säga att väldigt ofta fälls folk på indirekt indiciebevisning, men då krävs det också att kedjan är så robust och hållbar att inte en enda länk gör att det skulle kunna finnas en annan gärningsman. Va? Och det här reder ju hovrätten ut i sina domskäl i det här fallet på ett, jag menar, det är helt okontroversiellt, men ganska utförligt sätt, och kommer helt enkelt fram till att det inte kan uteslutas i praktiken, eller att det praktiskt taget inte är uteslutet att det kan finnas en alternativ gärningsman, och därmed så gäller principen om att hellre fria än fälla. Den här typen av fall får ibland uppmärksamhet och diskuteras när det är rena bevisfrågor då, som har legat i grund för, ska vi säga, två diametrala slutsatser som man får i vart fall utåt sett anse sig kunna peka på i å ena sidan tingsrättens då livstidsdom och å andra sidan hovrättens då totalt friande dom. Det man måste ha klart för sig är det gamla vanliga, att åtskillnaden i praktiken är himmelsvid, men när det gäller den rättsliga prövningen bevismässigt så är den inte alltid så, det behöver inte vara så stor, därför att om man ska i förenklade ordalag på något sätt prata om procentsatser, så kan man säga att det räcker med att det diffar på någon procent i sannolikhet för att den här mannen är skyldig. Så går han ut som en fri man från hovrätten, medan han då fick livstid i tingsrätten. Så det behöver inte vara...
Förlåt, jag bryter in bara för att det du säger är ju precis egentligen att så här, domstolen gör ju en bedömning. Det är inte liksom enkel juridik, utan vad är ett rimligt tvivel? Och hovrätten och tingsrätten kommer fram till olika slutsatser.
Exakt, det här är rena bevisfrågor och vi ska inte trötta ut lyssnarna med att gå in på mer detaljer än vad du redan har gjort beträffande de här grundläggande frågorna. Det finns DNA, absolut. DNA behöver inte alltid fälla. Det finns, hela världen är full av DNA och det finns alltid risk för att man har kontaminerat, att det kommit DNA på kläder och vapen och tomhylsor och allt vad det nu är från ställen som i sig inte binder en viss person till ett visst brott mer än att man säger att han har haft den jackan eller han har haft tagit i de här patronerna en gång i tiden och så vidare. Det gäller ju generellt sett. Men det här är en ren bevisfråga och man gör två olika värderingar som då, som jag sa än en gång, det får diametrala effekter, men skillnaden i bevisvärdering räcker med att diffa på, för att försöka uttrycka med pedagogiskt, någon procent för att man ska säga att det här är inte ställt bortom rimligt tvivel.
Ni får det båda att låta ganska enkelt. Jag tror för många som läser den här typen av dom så kan det ju te sig ganska märkligt då, precis som du har varit inne på, att han kan frias trots att han då bevisligen har hanterat de här patronerna eller de här patronhylsorna som återfinns på platsen. Han har blodbesudlingar på sin jacka från den här mördade 25-åringen. Jag menar, när man tar upp de sakerna så låter det inte så självklart att han skulle frikännas.
Nej, men det beror ju lite på att, som du beskrev det nu, det är ju inte konstaterat att det är hans jacka. Det är ju en väldigt viktig fråga som hovrätten tar upp. Man har beslagtagit den här jackan i hans bostad. Där bor det också fler personer som kan ha haft den här jackan, och hovrätten tar upp en del, alltså små brister kring bevisningen med jackan. Bland annat så skulle då storleken inte stämma riktigt, och inte minst tycker jag det är intressant att man konstaterar då, eller har konstaterat från NFC, att ja, det finns den här 24-årigens DNA, alltså den misstänkt gärningsmannens DNA finns på jackan, men det finns på utsidan av kragen och inte på de ställen där man normalt avsätter DNA genom att bära en jacka. Det är handledsmuddarna och insidan på nacken. Och det skulle ju då tala mot att det är hans jacka. Och det väger ju hovrätten in på ett helt annat sätt än vad tingsrätten gör. Och menar därför att bevisvärdet avseende jackan är relativt lågt.
En vanlig invändning som jag tycker man hör och läser här där, det är att det skulle ibland finnas en vilja hos domstolen nästan att hellre, även om de ska det, hellre fri än fälla. Ja. Som att man liksom letar brister i den här bevisningen. Är det hovrätten gör här? Går man in med den inställningen att nu ska vi liksom punktera den här ballongen med åklagarens bevisning, eller är det bara att de har gjort en ordentlig genomgång av den bevisningen som finns och så når man den här slutsatsen?
Alltså det finns två sidor i den här typen av ärenden. Den ena sidan är att det finns en berättigad diskussion kring den här typen av mål och utgångar, för det är rent pedagogiskt otroligt komplicerat ibland att förklara varför det går som det går i den här typen av ärenden. Men alla är ju ändå medvetna om och håller oftast med om att hellre fria än fälla. Sen är frågan, var ska man lägga gränsen för det rimliga tvivlet, va? Men det intressanta här är ju det som du säger, Ville. Det är ju nämligen så att när en rättegång startar så är det ju så att utifrån den processordning vi har så är ju inte domstolen en fullt objektiv institution, utan tvärtom. Den princip vi tillämpar är ju att man är oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. Det vill säga att domstolen ska lägga den tilltalades berättelse till grund för sin bedömning om den inte i varje del är motbevisad av åklagaren. Och där sitter försvaret som rättssäkerhetens grindvakt och försöker skjuta ner åklagarens bevisning och talan på punkt efter punkt. Och om inte åklagarens bevisning håller, då ska domstolen hellre fria än fälla. Jag tror inte de letar efter det här, utan de gör sitt jobb samvetsgrant. Men detta är inte sagt att jag instämmer nödvändigtvis i den här domens utgång. Men det är oftare anledning att vara kritisk till fällande domar än till friande domar, därför att detta är den princip som vi tillämpar i Sverige.
Får jag ta ett annat perspektiv då? Nu är det ingen som har pekat ut den här gärningsmannen. Det har trots allt funnits en del vittne på plats som har hört i domstolen och liknande. Om man nu inte kan dömas på den här typen av grunder, då är det väl antagligen väldigt viktigt att man har vittnesuppgifter som kan peka ut en gärningsman. Om vi då leker med tanken att vi nu lever i ett samhälle där allt färre personer vågar vittna, är det den här typen av mål som kommer skapa en bredare opinion för ett införande av ett kronvittnessystem exempelvis, tror du, Erik?
Ja, men det, alltså, den tanken är absolut intressant och som sagt, uteblivna vittnesuppgifter har ju, alltså det har ju visat sig i väldigt många mål när folk inte har vågat vittna och inte trätt fram och att det blir så att säga en bristande bevisning att man inte kan knyta någon gärningsperson därför att vad vi har kvar kanske då är en indiciebevisning. Om kronvittnen är rätt väg att gå, det är jag inte särskilt säker på, men man måste ändå fundera i de banorna kanske hur man ska få folk eller vittnen att våga vittna och hur man ska kunna skydda och se till så att det så att säga kan ske på ett säkert sätt.
För mig låter det nämligen märkligt att man skulle kunna ta livet av någon mitt på blanka dagen vid en busstation utan att någon överhuvudtaget skulle göra några iakttagelser om vem det skulle kunna vara som har gjort det.
Sen är det ju...
Men är det det som är, vill jag säga, tror du, är det din hypotes att personer har sett den här gärningspersonen men inte vågat vittna och
jag tänker att det kan åtminstone det finns en risk för att så skulle ha skett för att jag tänker att det dels har det skett på den här bussen, den har stått inne på den här stationen, det finns ju vittnen som har sett vissa saker men ingen av dem har ju kunnat peka ut gärningsmannen.
Ja, nej, visst, det är en intressant tanke.
Alltså, samtidigt ska man klart för sig att vi har suttit här många gånger och pratat om det, att vittnen är ett kraftigt överskattat som bevisning därför att de minns fel och de tror sig komma ihåg saker som de egentligen inte såg och så vidare och inte uppsåtligen ljuger men är rätt dålig i det de nu berättar och därför så är teknisk naturvetenskaplig bevisning betydligt bättre. Då ska man ju säga också att normalt så brukar ju den tekniska bevisningen när det rör fingeravtryck och DNA kunna binda en gärningsplats till en brottsplats och till ett offer och till ett vapen med stor säkerhet och det kan man då inte riktigt göra i det här med den tekniska bevisningen som finns. Sen är det jag är stor anhängare av rättssäkerhet och principen om hellre fria än fälla, men jag har också stor förståelse för de som anser att de här rimliga tvivlen har blivit orimliga tvivel därför att för ett antal decennier sedan så är det inte otroligt att den här mannen skulle kunna ha fällts eller en liknande fall skulle kunna fällts utan att man överhuvudtaget hade teknisk bevisning som tillgång till exempel DNA och så vidare. Och frågan är då vart, som vanligt, var ska gränsen gå för det rimliga tvivlet? Och jag tror att det är så här, utan att explicit ta det här fallet i beaktande utan rent generellt säga att det här är det pris vi får betala för att ha ett rättssäkert system. Det vill säga varje dag frias människor i svenska domstolar som sannolikt är skyldiga. Men principen är inte att skyldiga ska fällas utan principen är att de som kan bevisas vara skyldiga bortom rimligt tvivel ska fällas. Och då landar jag en gång i frågan var går det rimliga tvivlet?
En sak som jag tycker är viktig att påpeka också, det är en fråga jag gärna bollar vidare till dig Erik. Den här domen kom ju under tisdagen, den föregicks inte av något pressmeddelande från Domstolsverket. Jag har i talande stund här inte sett några kommentarer från domstolen överhuvudtaget. Kan man inte tycka, och jag tycker jag tar ofta upp det här för jag tycker att det är viktigt, kan man inte ställa ett krav på att någon ska kommentera det här från domstolens sida? Det är ändå det är inte så ofta folk som döms till livstid frias i en högre instans.
Nej, men det håller jag verkligen med om och det ska vi ju i transparensens namn säga att vi läste om det här i Expressen och insåg att det här är en artikel vi också borde skriva eller en dom vi måste skriva om. Men att en person som då har dömts till lagens hårdaste straff helt frias från mordanklagelser, det borde verkligen rendera ett pressmeddelande där också då man förklarar att, alltså på ett pedagogiskt sätt. För nu blir det, och har ju varit väldigt uppmärksammat i sociala medier och folk rasar över den här friande domen. Då tycker jag nog att det är på sin plats att man från domstolens sida förklarar att det här är skälen till vår slutsats. Det tycker jag man kan förvänta sig.
Parallellt med att den här friande morddomen föll i Svea hovrätt så har det också kommit svidande kritik från en rad myndigheter men också intresseorganisationer mot ett nytt förslag om att kriminalisera deltagande i rasistiska organisationer. Ett förslag som lades fram tidigare i våras och som nu under sommaren har varit ute på remiss. Och det är så omfattande, alltså svidande kritik mot det här förslaget. Mycket av kritiken handlar om att det inte skulle träffa rätt. Annan kritik handlar om att det skulle vara svårt att bevisa vem som är deltagare, vem som är en deltagare i såna här rasistiska organisationer och liknande. Det var en fråga som jag tycker reses i den här typen av diskussioner, det är ju liksom, lagstiftar vi för mycket? Många remissinstanserna säger att den här typen av problem kan man komma åt med redan nuvarande existerande lagstiftning som riktar sig mot hets mot folkgrupp och andra hatbrott. Vad säger ni? Finns det ett för stort intresse från regeringshåll att liksom lagstifta för mycket?
Ja, men det korta svaret skulle jag säga ja. Precis som du säger, och det gäller inte bara den här det här förslaget, utan generellt så är det ofta så att det redan finns lagrum som kan användas. Jag tänker till exempel på alltså blåljussabotage. Menar jag att det fanns utrymme för att fälla folk för den, alltså samma gärning fast med annan lagstiftning redan tidigare. Och så tycker jag att det verkar vara i det här fallet också, att ett mot folkgrupp kan täcka in det här, och också väldigt komplicerat med liksom organisationsfrihet och yttrandefrihet och vilka inskränkningar man gör och gränsdragningar och så vidare. Så att jag instämmer nog med rätt många av de remissinstanserna som har sagt att det här skulle vara tandlöst.
Alltså det är två frågor, Wille. Den ena är principiell. Lagstiftar sig för mycket? Absolut. Det vill säga politiker har som sitt existensberättigande lagstiftningen som verktyg för att visa att de behövs och att de gör någonting, trots att det många gånger är slag i luften, och det, precis som Erik säger, det finns annan lagstiftning som man snarare borde använda operativt istället för att politiskt sitta och ändra på saker och ting. Svaret på den här typiska frågan om lagstiftning på det här området, även där instämmer jag med dig, Erik. Det är känsliga frågor. Det handlar om organisationsfrihet, det handlar om yttrandefrihet, även om det är yttrandefrihet som då går ut i gränslandet. Och jag tycker att ett av de tyngre argumenten som har framförts från bland annat Amnesty, som är motståndare till den här typen av lagstiftning, det är att risken är med juridik, det är att du går in och ger väldigt kirurgiska definitioner utav vad som är vad, och i synnerhet när det har då utvecklats en praxis så småningom efter ny lagstiftning. Och då får plötsligt den rasistiska organisationen en definition som sannolikt kommer vara betydligt mer snäv än vad en rasistisk organisation i största allmänhet är, och då kommer en organisation som så att säga inte platsar in i den där snäva legaldefinitionen att kunna säga nej, men titta, vi är inte någon rasistisk organisation. Vi kanske till och med har med domstol slagits fast inte var en rasistisk organisation, och så kan man bygga sin existens på det, va? Och det här är svårare saker än att man bara kan lägga det i knäna på domstolar och säga vad är en rasistisk organisation och vad är inte en rasistisk organisation. Så nej, jag delar den här uppfattningen. Det är knepigt och svårt att hitta en bra lagstiftning.
Samtidigt så befinner vi oss ju i en situation, det tror jag vi alla är överens om, där man ser att den här typen av grupperingar växer hela tiden. Vi har inte minst, Erik, du var ju på plats under de här numera berömda demonstrationerna utanför bokmässan i Göteborg och sådär som NMR höll och så. Det finns ju uppenbarligen ett behov av att kunna hålla de här organisationerna i schack. Så att, jag menar, det kanske krävs en sån här typ av lagstiftning. Är det förslaget som är felaktigt, eller kommer vi aldrig få se en sån här lagstiftning? Vad tror du?
Ja, men precis som jag var inne på innan, alltså, och det gäller ju Göteborgskravallerna också. Det finns lagstiftning att använda. Hets mot folkgrupp vad gäller det rent så här, rasistiska. Men så finns det ju liksom brott mot ordningslagen. Det finns ju massor av lagar och regler som gör att man kan begränsa det här. Sen är jag oaktat hur illa jag tycker om NMR. Liksom för yttrandefrihet och demonstrationsfrihet, naturligtvis med de inskränkningarna som finns. Det är snarare en fråga om att använda den lagstiftningen i större utsträckning i så fall än att stifta nya lagar.
Och brott som riktar sig då väldigt, väldigt tydligt emot vissa grupper. Vi har antisemitismen i Sverige som är ett stort problem, och vi har då, och den är väldigt så att säga exakt, va? Den kan man avgränsa, medan det finns liksom en allmänt en allmänt hållen diskussion kring vad är främlingsfientlighet, var går gränsen till rasism och så vidare i största allmänhet. Och jag tror ingenting av det här är betjänt av att få den här typen av lagstiftning på plats, utan det får angripas med den typen av lagar som redan finns. Jag tror vi landar konstant i den slutsatsen här.
Så att då kan man egentligen, det ni säger här, att det här är bara ren politik, det vill säga att man gav den här parlamentariska kommittén uppdraget att titta på det här som nu har föreslagit de här föreslagna bestämmelserna. Det är bara egentligen ren politik. Nej. De tror inte ens på det själva.
Nej, det tror jag faktiskt. Jag tror att det finns goda intentioner bakom det här. Och det är väl inte fel att utreda så här viktiga frågor. Och så kommer man fram till någonting där remissinstanserna får yttra sig. Det är en del av det demokratiska systemet. Att nu har tunga remissinstanser sagt att det här vill vi inte ha. Och det är remissinstanser som man möjligtvis kunde tro snarare skulle vilja verkligen få en sån här lagstiftning på plats. Och då kanske det faller till följd av det här. Och så har man utrett den frågan, så får vi se om 10 år om det är dags igen.
Å andra sidan har vi väl sett att remissinstansernas kritik behöver ju absolut inte betyda att man inte kommer gå vidare med det här förslaget från regeringshåll.
Nej, givetvis inte. Det är ju upp till riksdagen att fatta beslut om vilka lagar som ska stiftas. Men man har ju remissrunder av särskilda skäl. Det vill säga man ska höra vad andra berörda parter tycker och om de har kloka bra argument att komma med. Sådär.
Ja, och när inte säkerhetspolisen är för detta, så kan man ju ställa sig frågan om det här verkligen är något som bör drivas igenom.
Men om vi leker med tanken då, den här kritiken kommer nu, man väljer kanske att inte lägga fram det här lagförslaget eller kanske inte röstas igenom, eller hur den här processen nu ser ut. Kan man då förvänta sig att regeringen sätter ökat tryck på myndigheter eller domstol eller någonting att i större utsträckning tillämpa den lagstiftningen som redan finns, eller kommer man bara låta det här liksom falla ut i sanden?
Alltså det ska, alltså lagar är till för att följas, och de som inte följer lagarna ska lagföras om det finns sanktioner på dem. Och det är myndigheterna, så det är statens våldsmonopols absoluta skyldighet.
Men varför att görs det inte då?
Ja, den frågan är, hade vi svaret på den, du som kriminolog i botten och sådär, kanske är bättre än jag är skickad på att svara på det. Men det här är ju en av världens största diskussioner, varför fungerar inte samhället när det gäller att stävja kriminalitet? Och i Sverige just nu så vet vi att diskussionen är mer levande någonsin, därför att vi har ett kaos som har runnit ur händerna på rättsväsendet generellt.
Ja, men det tycks ju finnas en bred samsyn hos många av de här intresseorganisationerna, myndigheterna, kring att den här lagstiftningen som redan finns på plats inte används på det sättet som det borde göras. Jag menar, då måste det väl då finns det ett problem.
Det är ett jätteproblem, därför att det är viktiga principiella frågor att upprätthålla lag och ordning kring i en demokrati. Men det fungerar ju inte heller när det gäller mängdbrottsligheten, och det fungerar inte heller när det gäller en rad andra områden som ska vara prioriterade. Så den frågan blir ju ytterst en närmast utnämningsfråga kring vem som ska sitta och operativt styra myndigheter som polisen, åklagarna och vad det nu är för andra som inblandar.
Ja, och det är väl som precis som alla andra du rabblar upp. Det är ju till syvende och sist en resursfråga. Det ska ju finnas polisanställda som kan utreda det här. Alltså, dels måste brotten anmälas, men sen tar det också väldigt mycket resurser naturligtvis. Och då är det som alltid, fler poliser, fler utredare. Annars kan vi inte utreda fler brott.
Och en högre effektivitet, tack.
Ja, det här ska följas upp helt enkelt, för jag tycker att de här remissvaren har sagt någonting som är väldigt intressant. Vi lär återkomma till frågan. Som avslutning på podden tänkte jag att vi skulle ta ett litet svep från den här veckan som har gått och lite nyhetshändelser. Och en sak som vi har skrivit om på Dagens Juridik och som andra medier har vidare rapporterat, det är ju det faktum att det inte blir någon prövning i Högsta domstolen för den så kallade kvinnliga toppjuristen som är dömd för anstiftan till mordförsök på advokaten Henrik Olsson Lilja. Och då kan vi ju stänga det rättsfallet nästan exakt 2 år efter det uppmärksammade mordförsöket på Kungsholmen. Vad ska vi säga om det fallet så här avslutningsvis, Erik? Tror du att det blir någon mer fortsättning på det här, eller har vi sett det sista?
Ja, alltså rättsligt så har ju nu HD ändå kommit fram till att det inte finns något skäl att lämna PT. Men uppfattningen av den dömda kvinnan är nog att hon med näbbar och klor kommer försöka få det här prövat igen, och det skulle ju då kunna tänkas ske genom en resningsansökan i framtiden. Men jag tycker nog, som har följt det här fallet och både tings och hovrätt, att domarna är väl underbyggda. Sen som sagt så sitter det ju väldigt många dömda på våra anstalter runt om som hävdar att de är oskyldiga och skickar in resningsansökningar och presenterar nya bevis. Och så kan det säkert ske i detta fallet också.
Stefan, vi snackade en del förra veckan om en återöppning av samhället efter och under den pågående coronapandemin. I veckan här så gick regeringen ut och sa att från och med den 29 september så kan vi som har tagit dubbla doser vaccin mer eller mindre leva ett helt vanligt liv igen. Detta kommer inte ske om en uppöppning där man till exempel kommer att tvinga folk att uppvisa covidpass eller coronabevis eller vaccinationsbevis eller vad man nu kallar det, som vi pratade om lite förra veckan. Bara en personlig reflektion från din sida. Vad säger du om det? Är det lite riskfyllt att öppna samhället sådär?
Oj, jag är ju verkligen inte varken epidemiolog eller läkare.
Nej, men nu frågar jag dig som Stefan Wahlberg.
Ja, alltså jag säger som jag sa förra veckan. Det måste som med allt vara proportionalitetsbedömningar med i sånt här. Och när man har nått en så hög grad av vaccination och när man ser att det som belastar sjukvården och de som blir sjuka då inte är vaccinerade och det finns god tillgång på vaccin, så är det till syvende och sist en fråga om hur människor gör sina egna vuxna val. Och samhället kan inte hålla stängt. Vi kan inte, av allt från nationalekonomiska skäl till livskvalitetsskäl, fortsätta i en nedstängd form bara för att några inte vill vaccinera sig till slut. De får ta det ansvaret själva. Jag vill inte ha tvångsvaccinering. Jag vill inte heller att vi ska lagstifta om krav på pandemipass och sådär. Utan jag tycker att det är bra att man på frivillig basis kan använda det för att få komma in på evenemang och vad det nu må vara. Så rent generellt så tycker jag att det är vettigt att öppna upp samhället. Hur länge ska vi vänta? Nej, nu är det två kvar som inte vill vaccinera sig. Då ska vi fortsätta att ha restriktioner kvar. Det vore väldigt, väldigt oproportionerligt.
Erik, någon nyhet som du har studsat på i veckan som du tycker är värd att nämna?
Ja, vad ska vi se? Vi har ju haft en hel del spännande nyheter på Dagens Juridik. Både det ena och det tredje, höll jag på att säga. Vi har haft ett väldigt intressant fall med en advokat som nu prickas av samfundet. För han under ett förhör fick hemligstämplade då, eller handlingar som föll under förundersökningssekretessen som man vägrade att lämna tillbaks efter förhöret. Det är en av väldigt många spännande nyheter vi har haft på sidan.
Minst sagt, och vi har också rapporterat om återkommande missnöje och arbetsmiljöproblem på Ekobrottsmyndigheten, och det är varken första eller sista gången, tror jag. Vi lär få återkomma till det också. Hörrni, jag tyckte det var superkul att båda ni hade tid, lust, energi och vilja att delta i den här veckans podd. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Jag hoppas att ni får en fin helg, båda ni två och alla ni som lyssnar. Så är vi tillbaka med en ny podd senast nästa fredag. Ha det gott!